Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder Johan Mårtensson. Och vem som är dagens gäst, ja det får ni veta alldeles strax.
Varmt välkomna till Aktörspodden och jag heter Johan Moder Johan Mårtensson. Idag ska vi spela in avsnitt 45 och vi sitter ju såklart nere hos Studio Aktörspodden som ligger hos Flora Workspace i centrala Göteborg. Och tiden går fort när man har roligt och det ska vi ha här idag med Gunnar Söderberg. Och Gunnar, som sagt, det är bättre egentligen att du presenterar dig själv än att jag det. Så du får göra det helt enkelt.
Okej, Gunnar Söderberg heter jag. Jag jobbar delvis som inspirationsföreläsare och ut och pratar om arbetsglädje, arbetsrätt, gamification och social arbetsmiljö mycket. Och sen jobbar jag halvtid som upplevelsedesigner hos Le Kreativ, där vi egentligen jobbar med övning och workshop på samma teman, men vi ute jobbar mer aktivt med grupper.
Men det är under samma företagsnamn som du jobbar hela tiden?
Ja, det är det. Det är samma företag, det är Le Kreativ och vi har en föreläsningsstil
Men om vi nu egentligen, vi börjar alltid börja med det viktigaste först, och det är ju: vad har du gjort idag, eller hur har din dag varit så här långt? Så det får vi givetvis.
Min dag har idag varit lämna barnen på friidrottsskola, sen så spela in 2 stycken filmer för ett utbildningsföretag om delvis om arbetsglädje och delvis om gamification som metodik tillsammans med min kollega Josefin Westborg. Och sen så har jag haft lunch med en av våra samarbetspartners. Och sen har jag ringt kunder, för det behöver man alltid hinna med emellan.
Men det låter som att du har haft en fullspäckad dag då, kan man säga.
Ja, den har varit fylld, och mötet efter det här blev på sitt sätt tack och lov avbokat. För det känns som att jag hade försökt klämma in ett möte för mycket idag.
Brukar det vara så?
Nej, men det går väldigt upp och ner, och det beror på. Är jag ute på uppdrag så är oftast all min tid låst. Och då får jag försöka ha alla andra möten de dagar som jag inte är ute på olika sätt.
Så blir vissa dagar blir sådär möte, 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 och så vissa dagar blir inte.
Nej, precis.
Ja, men det är lite underbart att det är lite annorlunda. Men och där, vi skulle ju prata lite om en arbetsdag, och det, hur ser en arbetsdag ut? Om vi säger att du är ute och föreläser, vad händer under en dag?
Om jag är ute och renodlat föreläser så är det oftast att man är på platsen innan man föreläser. Man går in, man gör sin timme. Jag är en sån som jag gillar att lyssna, om det är ett heldagsprogram med flera föreläsare, att jag vill höra alla runt omkring också, lyssna på kollegorna och även kunna anpassa, vad säger jag efter, vad har de andra sagt. Är det ute på företag så är det ofta, ja, men det går en del tid att resa, förbereda sig, träffa kunden, vara plats och vara beredd.
Men hur mycket tid går det på själva föreläsningen, hur mycket tid går det liksom för att förbereda?
Föreläsningarna brukar vara mellan 45 minuter och 2 timmar beroende på kunden. Det tar förbered, det är jättesvårt att säga, för det beror så pass mycket på hur mycket jag behöver kundanpassa. Och jag gör jättegärna det, att jag anpassar. Och hur länge jag har kört just den föreläsningen. Är det ett tema som jag föreläst ofta om, då går det snabbare att komma in och enklare att anpassa. Men jag kan också få beställa att, men här behöver vi någon som pratar om det här. Och är det inom mitt fält så tar jag gärna fram något nytt. Men då tar det ett bra tag att förbereda och ja, men anpassa. Hitta rätt bildmaterial, hitta rätt referenser, hitta rätt texter och öva. Jag går ju aldrig upp och gör en föreläsning utan att ha repat och testat den själv först.
Men vad roligt, vad testar du framför spegeln?
Framför datorn och videoinspelning. För då har jag en stor klocka längst ner som berättar så här mycket tid har det gått. Och jag kan gå tillbaka och titta på kroppsspråk, titta på de bitarna och lyssna på hur det är. Och sen brukar jag ofta köra någon sväng också där jag övar med att köra, om jag har PowerPoint, att jag kör PowerPointen på tvn hemma. Så att jag verkligen övar klickandet och sitter tajmingen där det ska, känns det naturligt.
Så, men det här är ju skit, och jag tycker det här är helt fantastiskt, för det är ju jätteroligt att det är så att man tränar, alltså du övar upp dig själv för att bli bra. Hur många timmar måste man, om du ska säga någonting, det är ju jättesvårt för jag blindsidar dig lite, men hur många timmar behöver man liksom övat eller pratat innan man kan ställa sig liksom och vara bekväm för en publik?
Alltså generellt om man bara pratar om att gå från att inte prata till publik till att prata inför publik, ja men det är enormt individuellt. Och jag vet inte hur många timmar jag har lagt ner, för jag har ju gjort det här i olika steg, från att börja med klassens timme som jag tyckte var rolig och sen jobba med sketchhumor till att någonstans få första uppdrag, kan du föreläsa om det här? Och det var nog faktiskt universitet som sa, nu har du skrivit en uppsats, då vill vi att du kommer ut och föreläser på det här ämnet. Med rätt så lite förberedelse. Och sen så när man började jobba som föreläsare så var det att, men varje uppdrag tar en bit. Och jag fortsätter, jag lyssnar på andra talare, jag går, lyssnar på andra talare och läser böcker om att tala. Jag har gått en kurs i stand-up bara för att det var, gjorde mig bättre på att prata och vara rolig när jag gör det.
Och det tror jag är görviktigt, att man kan lägga fram en skatt. Men sen så sa du något off-air. Du sa någonting att du hade gjort en väldigt rolig grej innan. Att du har varit med mikrofoner innan.
Ja, jag har hållit på med sen studentradio. Och jag har även hållit på, ja, men jag har läst media. Så då har man också prövat alla mediebitar, inklusive tv, göra direktsändning. Alla de bitarna har jag tränat på.
Men, alltså, men då har du liksom känt från ett tidigt stadium att föreläsning eller någon typ av det här vill jag bli?
Ja och nej, jag hade en dröm som många har när jag var liten, och jag läste teater på gymnasiet, och efter gymnasiet så har jag aldrig, eller förmodligen aldrig, jag går upp på en scen igen. Sen läste jag på universitet och då började jag vara med i studentspexet, och det var en fantastisk skola i produktion, i manuskrivande, för jag var med i manusgruppen, men också att man kom upp på scen och får en känsla för, men det där är rätt så kul. Föreläsandet var inte givet förrän jag började, fick ett par olika föreläsningsuppdrag, kan du hålla i det här, och jag upptäckte att, men dels att jag tyckte det var kul, men framförallt att jag fick väldigt bra utvärderingar. Men för det där brottas med Jante, som jag tror många svenskar gör, att ja, men kan lilla jag, och när man får svart på vitt, ja men det kan du. Och hemligheten var, vi hade utvärderingar egentligen för vi ville dela ut information till deltagarna, och då var det perfekt om vi gav dem på en utvärdering informationen, så läste de allting.
Ja, det var ju smart. Det var ju skitsmart. Ja, men du vet, 2-in-1 liksom. Termal liquid eller just det, tandkräm. Men angående att ha lite roligt, eller jag vet inte om det är roligt. Du får förklara vad gamification är, för det är någon som inte vet, för jag vet inte.
Nej. Gamification är när du tar element från spel och tar och lyfter över dem i andra verksamheter. När du använder saker för att, ja men antingen för att skapa en pedagogisk tjänst. Många skolor tittar på det och många lärare tittar på hur kan vi jobba med det. Eller du jobbar i arbetslivet. Att du gör olika system för att få folk att göra saker du vill uppnå. Och det finns en hel skala från det att du sätter en basketkorg över papperskorgen för att få folk att slänga saker på rätt sätt. Till bonussystem som är egentligen ofta en slarvig gamification, eller stegtävlingar som... Där uppmuntrar vi vill att folk ska röra sig på mer. Så vi har en stegtävling.
Men okej, men bara för en annan... Jag har ju spelat givetvis tv-spel. Ja. Det tycker jag också är roligt. När jag var ung i alla fall. När jag hann med det mer. Men idag så menar jag... Jag tänker, när jag ser gamification så tänker jag att det här med att levla upp. Liksom. Ja. Är det inbakat i detta? Liksom,
att ja, man ska... Det är ju en teknik du kan titta på. Ska vi använda det här? Kan vi ha ett levelingssystem? Och det där har ju funnits i gamification. De flesta av de delarna är inget nytt för arbetslivet. Vi har ju haft ett levelingssystem. Går du tillbaka så var ju folk lärlingar och sen blev de mästare. Det är ju ett typiskt levelingssystem som egentligen många spel har tagit från hur såg det ut i arbetslivet för 100 år sedan. Men det finns olika varianter på det idag där du tittar på att ja, du faktiskt utser folk, folk byter titlar. Det har varit på väg ut, det kanske är på väg tillbaka. Men du kan jobba med de bitarna.
Men okej, men jag tänker så här, alltså du tillämpar det i utförandefas, eller är det liksom också alltså i liksom när man sitter och tänker på möten och man brainstormar, så ska man använda gamification, eller är det mer när du ska göra någonting? Då ska man...
kan faktiskt använda det både och. Du kan göra utförandefas och räkna poäng. De flesta säljare som har varit säljare i svängar har stött på någon arbetsplats som hade en säljklocka eller något motsvarande. Att när jag har gjort en affär så plingar jag i klockan eller skickar jag ett mejl eller får jag sätta upp en stjärna på väggen för att markera att jag har tagit poäng. Det är en enkel gamification-teknik.
Men då tänker jag så här, för känner sig... Men finns det en risk för att någon känner sig utanför då?
Ja. Men det är ju som all design och egentligen allting när du tittar på hur sätter man upp regler, så får du tänka på att göra ett inkluderande. Just de här systemen som hyllar en som vinnare, det är ju en sån sak som jag ofta är ute och föreläser och säger, men titta inte bara på spel där du har en vinnare, utan hela arbetsplatsen ska känna sig som vinnare. De designar, titta på spel där alla vinner tillsammans istället. Om du hade spelat videospel eller dataspel, så men titta på hur parties fungerar i World of Warcraft, att vi spelar det här tillsammans. Det är inte jag, utan jag måste ha mitt party, jag måste ha min grupp som vinner det här tillsammans. Så ska du se på arbetsplatsen att ingen ska vara, alla ska vara stjärnor, och det är viktigt att hjälpas åt.
Men finns det någonstans där du skulle säga att det här gamification funkar inte?
Det finns massvis av lägen där jag kan säga att fel gamification kan förstöra saker, men att det inte fungerar är jättesvårt, för att det är så pass inbyggt. Vi har ju alltid ett mått av det. Vi har ju grundregler i arbetsrätten, vi har massvis av sådana saker. Så men kan vi ta bort alla spelelement från arbetslivet? Nej, det tror jag inte går. Men du kan lägga till fel spelelement.
Jo, men okej, men spelelementet där lite tävlingsinriktan kan man säga.
Det behöver det inte vara. Alla spel handlar ju inte om att vinna över varandra, utan det finns spel som är rena narrativ. Om du tar rollspelande till exempel, det handlar ju i första hand om ett gemensamt narrativ. Sen finns det de som spelar det för att vinna också, men det finns en
upphör. Jo, men alltså, nu är det ju så här, spelar man spel så är det ju alltid någon som gör mest skada, eller till exempel då. Det finns ju alltid någon som mäter, och om vi tar WoW till exempel, då är det säkert, finns säkert mätare för allting i de här spelarna. Men det du menar är då att liksom du försöker med gamification sätta roller i grupperna.
Det kan mycket väl fungera så att du hittar vad har du för roll, och när du tittar på, ska vi göra en gamification, ska vi ta in spelelement, så ska du kolla på vad är det för folk jag har i gruppen. Och vad är det som passar just de här? Har du en bunt vinnarskallar, så ska du ta in element som fungerar för det. Men det kan ju vara olika vinnarskallar. Det kan vara ju de som jag vill vinna själv på de andras bekostnad, eller de som vi ska vinna tillsammans.
Just med gamification då, alltså hur mycket utbildning behöver man i ämnet, alltså för att kunna antingen lära sig, eller alltså räcker det med en föreläsning liksom, för att man ska kunna tillämpa det på arbetsplatsen?
Ja och nej, men du kan ju egentligen bara säga, ja, men du kan ta teknik från spel och inspireras av det till din arbetsplats, och du kan börja göra gamification, men att lära sig att göra en bra design på det, det tar ett tag. Och du får ha mycket mer moment än bara gamification, utan titta på vad är det för personalgrupp jag har, vad är det för dynamik. Så att bli bra på det tar en väldigt lång tid. Och framförallt en medvetenhet om att man måste titta på det från ett uppifrån perspektiv och inte bara gå in, vad skulle passa mig?
Ja, men det förstår jag. Men som sagt, hur du föreläser ämnet, hur är det liksom att försöka få med en större grupp när du föreläser? Alltså det är ju enkelt om du har föreläser med för mig och två andra, så är det ju ganska lätt då. Men om du har en stor grupp, hur gör man för att nå ut?
Ja, det beror på vilket ämne och hur stor grupp, för det sker en sak. Ja, men från 2 till någonstans 20 så är det olika bitar. När det blir fler än så får jag börja titta på ändra tekniker. Storgruppsfrågor blir ju jättesvåra om man är mer än 10-20 någonstans. Utom då får man jobba mer med bikuper, små diskussioner. Så det beror på vad. Föreläser jag just om gamification, så vill jag jättegärna ha med någon form av lek eller spel i det hela. Att ja, men, ha en rörelse i rummet. Jobba mycket med exempel. Jag jobbar ofta väldigt visuellt också. Att om jag pratar och säger, använder massvis av ord, då ska jag ha en PowerPoint som visar massvis av bilder som kopplar till det, men så att de som är mer bildminne får ledtrådar. Så vill jag gärna ha med en rörelse, för att en del av oss kopplar istället i kroppsminnet.
Men just det här med föreläsningar, jag ville, om någon där ute, liksom, en ung individ som känner bara, nej men jag, alltså Gunnar, det här lät bra, alltså jag skulle vilja jobba med föreläsningar. Vad hade liksom, om du får igenom 3 tips till dem, det här bör du tänka på innan du ger dig in i den här branschen?
Tre tips. Först är att träna mycket. Ta alla lägen du kan och prata inför folk. 2, utbilda dig. Alltså läs på retorik, läs på ditt ämne, men det räcker inte bara med ämnet, utan det är viktigt att bli bra på att tala. Och sist är att ska du verkligen sedan börja göra, att våga ta betalt för det. För det är något som krävs för att du dels ska tas för att vara seriös. men också för att det finns förutsättning att det jobb du gör på scen när du pratar, det är en så liten del av det riktiga jobbet. En stor del av jobbet kommer handla om försäljning, marknadsföring, skapa kundkontakter, ta fram material, researcha material, kundanpassa, resa, bo på hotell. Alltså, det finns så många andra saker som kunden inte ser, och det behöver du fortfarande ta betalt för att gå runt.
Och nu pratar vi om föreläsningar och vi ska prata om konkurrensen. Ja. Hur stor är konkurrensen inom liksom det här segmentet?
Det finns massvis av olika sätt. Det är jättemånga som vill vara föreläsare. Men de som är och lever på en jättebra gemenskap. Framförallt finns det en talarförening här i Sverige som är jättestark, och jättestark gemenskap av oss som är proffs. Så där ser jag inga som konkurrenter, utan där ser jag dem som kollegor i branschen.
Inga konkurrenter alls?
Nej, men jag har andra som föreläser om samma sak. De gör i princip, alla jag träffar på gör med en annan infallsvinkel. Så vill du ha någon som pratar om gamification, ja, men då kan du få en bunt olika smaker på det. Och då ska du ju hitta den som passar din situation bäst. Ska du ha en väldigt, om någon som pratar om vi vill ha gamification och vi vill prata digitala verktyg, då är jag helt fel föreläsare. Men då kan jag nog hänvisa till vem är rätt för det här.
Ja, men gör ni så? Hänvisar man, liksom, hjälper man varandra? Liksom? Har man liksom några som man brukar jobba tillsammans med som man, ja, men den här är jättebra till detta?
Ja, men, ja. Delvis har jag de som jag direkt vet, lyssnar på eller känner och kan säga de här är lätta att jobba med, de pratar bra på det här ämnet. Och är det ett ämne jag inte har, så vet jag vart jag ska ställa frågan för att hitta. Och då är ofta talarförmedlingen också jättebra leverantörer av det. För de har ju sugit upp och tecknat in de bästa. Speciellt de stora talarförmedlingarna. Kan man titta på, det finns talarförmedlingar där vem som helst får köpa sig in. Och det finns talarförmedlingar som väljer vilka är med i vårt stall för stunden.
Som har precis en liten egen jury, kan man säga.
Ja.
Ja, ja, men det precis, det är klart att de med en egen jury blir ju mer relevanta för, ja, kunden, så att säga. Du nätverkar.
Ja, det gör jag.
Hur viktigt är det att nätverka?
För mig är det jätteviktigt, för jag har valt det som en del av min marknadsföringskanal, och jag tycker det är ett roligt sätt att jobba med försäljning, att hitta kunder och snarare se det som samarbetspartner eller kollegor i bransch. Alltså inte ha den här strikta sälja-kundrelationen, utan mer känna att det här är bra kontakter jag vill jobba med.
För du och jag träffades ju på en nätverksträff för ett år sedan,
ja,
och nu sitter vi här idag.
Ja.
Så jag menar, hur ska man se på sitt nätverkande? Eftersom du är professionell nätverkare, får man ändå säga, eftersom du håller på med det väldigt mycket.
Framförallt så är jag utbildad i det och hållit mingelskola och sånt. Så,
du, nej, är men, du professionell?
Nej, men jag tycker att man ska se det som en långsiktig investering. Du gör inte de snabba affärerna oftast via nätverkande. Jag har varit med om det, att jag har gått på ett nätverk och haft en kund som har bokat mig efter pratat 5 minuter. Men jag skulle säga att det ska man egentligen aldrig räkna med. Och det är ett sådant där undantag som får bekräfta regeln. Att de flesta kontakter man bygger, de kan ge affärer på tid. Och det är inte alltid de ger affärer till mig. Men de kanske ger affär via någon annan nätverket. Som att om vi får en bra relation och du sen söker en föreläsare på ett ämne jag inte pratar om, då kan jag ge en affär till en av mina kollegor för att jag rekommenderar den. Och på samma sätt går det åt andra hållet, att den kollegan kan få in ett uppdrag som handlar om ett ämne den inte pratar om. Då kan det landa hos mig.
Vad skulle du säga är din största utmaning just nu?
Största utmaning just nu är att få en bra balans i att jobba med massvis av olika bitar, och att jag tycker allt är så kul som jag jobbar med. Så det är hela tiden att ibland så är det för fullspäckade dagar, ibland så är det tom utrymmen, och använda den tiden smart. Det här är ju ett jättevanligt problem, att det är lite vår tids stora bit, att när väljer jag att vara anträffbar, hur lägger jag upp min vardag. Och det är annorlunda än när jag började jobba. 1990 började jag jobba, och det var en annan värld då. Då kunde jag säga att jag har hört talas om något som heter e-mail, det kanske är bra framöver. Och folk var så här, nej. Bruna internkuvert, Gunnar. Bruna internkuvert.
Om vi går tillbaka till det som du anser är största utmaningen. Hur kan du aktivt jobba då för att försöka liksom få ett jämnare flöde? Går det ens, eller är det bara liksom, eftersträvar man himlen? Ja, men, liksom?
Det handlar om att få en struktur på mitt liv. Att hur lägger jag upp vad? När har jag egentligen... att inte tulla på kalendern för att någonting låter kul, utan behålla att det här var min plan. Den här dagen skulle jag sitta med bokföring. Då gör jag det. Det behöver vara kvar, eller så behöver jag se vart kan jag flytta tiden om det kommer in en viktig affär eller ett viktigt uppdrag, men inte skjuta allting på hög.
Det är lätt hänt att man gör det, kan jag hålla med dig om, så att säga. Om vi säger 2019, hur känner du att året är och har varit och vad kommer framöver?
Året har varit jättekul. Det är framöver så kommer det. Ja, men hösten är fortfarande så här att en hel del är på plats, en del är inte på plats. En del vet jag att det här kommer förmodligen, och en del saker känner jag inte till och vet att jag inte kommer känna till först det helt plötsligt dyker upp. Och så var våren också, att det var väldigt mycket att, ja, men tittar jag tillbaka så hade jag inte sagt att jag skulle ha de uppdragen i början av året som jag hade. Utom jag hade nog chansat på en del annat. Jag har föreläst mer och workshoppat mindre än vad jag trodde jag skulle göra. Och det hoppas jag lite jämnar ut, för det är väldigt kul för mig att ha både mixen att vara med den lilla gruppen och med den stora gruppen.
Om vi går till 2020 då, vi hoppar ett år. Mm. Kommer det vara mer workshops då?
Då kommer det nog vara en rätt så bra balans mellan det.
Ja, men det är ju bra.
Det är ju jobba med målbilder och en tydlig. Ja, men den här balansen som jag hade i år, ja, men den behöver skiftas lite. Att jag vill få jobba lite mer med grupp. Och det blir ofta en följdeffekt att är man ute och har gjort en föreläsning på 1-2 timmar som inspiration, så har man startat processer. Men för att ta dem i land så behöver det oftast att man återkommer och övar. Och det gör ju att jag förmodligen, ja, men 2021 kanske jag behöver säga, ja, men nu behöver jag få in mer föreläsningar för att ha bra för 22.
Så, ja. Det jobbet slutar aldrig liksom. Nej, men för jag såg på LinkedIn, du var med i en, du kom med i någon föreläsnings, det var någon som rekommenderade dig. Du kom med, tror jag, det här kanske var 3 månader sedan eller någonting.
Jättespännande. Det kom 3 månader sedan på LinkedIn, kommer jag inte ihåg vad jag skrev. Jag är med i rätt många olika, jag är inte alls med i många olika nätverk. Jag ligger hos Athena som talar för medel, det är en av de stora.
När kom du med där?
Halvår sedan drygt.
Okay, det kan, ja, men det kanske var det som jag hänvisade till. Vad betyder det att komma med där?
Det betyder jättemycket, för det är en av de här stora kräsna som är ett, ja, men det är ett kvalitetstecken på mig som föreläsare. Och det är en väldigt bra partner att göra affärer med. Att, ja, men det är en sån del. De sköter sälj- och marknadsföringsjobb. Och det gör de jättebra på. Och jag har suttit i andra en gång i tiden och uppskattade att tala förmedlare, så visste jag om att jag fick väldigt bra kvalitet och allting var löst på vägen.
Vad är det bästa, om vi går till föreläsningen, vad är det bästa liksom feedbacken du kan få efter en föreläsning?
Jag är inte säker på att jag har fått, för att jag tror att det alltid kommer nya saker som kan överraska mig. Men de här, gud, du har nog gett mig verktygen så att du har räddat mitt äktenskap, en av de bästa jag har. Och då var det inte det handlade om, utan vi pratade egentligen om mentorskap och det var olika tekniker att prata med varandra. Men det var någon som kom fram och sa det efter, och jösses. Så det är de där små komplimangerna. Det är folk som hör av sig ett år efter. Det är också en väldigt fin komplimang när folk kommer ihåg en och kommer på att de ska mejla om någonting man sa som man inte alltid själv ens kommer ihåg.
Det kan jag tänka mig ganska starkt. Mm. Hur lätt är det, nu vet inte jag, att bli påverkad av något, det negativa så att säga. För vilket yrke man än har så finns ju alltid något element någon gång som är negativt. Suger man åt sig extra när man är en offentlig person?
Det får du fråga någon mer offentlig person om med mig, tror jag. Men jag, nej.
Du står ju på scen inför väldigt många människor hela tiden. Då blir man ju ganska...
Det ger mig energi. Och det är klart att en dålig kommentar, det där har jag varit väldigt öppen med, att ibland får jag en, ja, men har jag en skala 0-10, jag får en 5 med en kommentar som, ja, men jag förstår att du inte tyckte om det här exemplet, men det är fortfarande, det är 99% som tycker om det, så jag kommer köra. Så är det ju lätt att fastna i den. Men jag har också med ett perspektiv att jag vet, och då säger jag, men den här får jag lägga en liten stund på. Jag kan beklaga mig för en kollega eller för min fru eller någon och säga, det här tyckte var blä. Och sen kan jag gå vidare. Men jag måste ge mitt bakhuvud chansen att begrava den saken genom att faktiskt prata om det. Och sen analysera, var det någonting jag kunde göra något åt? Och är du inte riggad för det där, men jag har jobbat med olika sådana saker och framförallt coachat och hjälpt andra med det. Då blir det så här, men jag vet teknikerna, då får jag använda dem själv också.
Men, ja, precis, för det har jag faktiskt hört flera personer som säger att det är svårt att träna sig själv. Är det svårt att träna sig själv just på den biten man håller på med själv? Alltså, det säger att du är du håller på med personlig träning. Så vill du inte träna dig själv för att du behöver ha någon annan?
Nej, men det, du behöver utifrån perspektiv. Som både när jag har jobbat med försäljning och när jag har jobbat med ledarskap, så har jag inte tänkt att jag kan det själv, att jag är färdig. Så ska jag bli bättre som säljare, då, eller som när vi på vårt företag vill bli bättre, vi håller säljkurser. Men vill vi utveckla oss, så ska vi inte gå vår egna säljkurs, då ska vi gå någon annans. Vill jag bli bättre som chef, så ska jag inte bara gå igenom mina egna råd, för de kan jag. Däremot så är det rätt så bra ibland att gå igenom, lever jag som jag lär? För att annars kommer det vara hopplöst. Mitt varumärke kommer vara jättedåligt om inte jag gör det jag själv lär ut till andra.
Med det du lär ut, vi pratar om gamification. Men ja. sen du har några andra bitar. Arbetsrätt sa du.
Arbetsrätt. Och
vad betyder arbetsrätt?
Ja, men arbetsrätt är ju att gå igenom allting. Hur fungerar den? Vad är det saker? Hur använder du LAS på ett bra sätt? Vad innebär MBL och varför kan MBL vara till fördel? Vad behöver du göra enligt arbetsmiljölagen? För där finns det en hel del krav, skasatser som en del missar. Att ja, men det är ju ett ska. Du måste göra det här.
Men är det föreläsning för företagare eller är det mer åt liksom, människor i allmänhet?
För företagare, för chefer, för personalansvariga, för ledare. Jag kan sakna att många ledarskapsutbildningar går bara ut på personkemi och hur du hanterar en grupp. Och berättar inte vad du har för verktyg i lagen för det. Så då tycker jag att det är bra att lägga till de bitarna. Att, men här, så här fungerar det.
Precis, du måste göra detta, så därför är det bra att tillämpa detta.
Men jag såg en profil som just på LinkedIn hade lagt ut att han efter 20 år som vd hade insett att han skulle, innan han tog in beslut och gjorde beslut, så skulle han ha med åsikter från de anställda. Och det var något nytt revolutionerande ledarskapsknep enligt honom. Och jag var så här, ja, fast det är medbestämmandelagen. Det här är lagstadgat sedan längre tillbaka. Så det är synd att de missat det. Men det här är anledningen att vi har lagen också. Att vi vet om att besluten förankras bättre. Du blir av med massvis av skräp som du kan ha haft för att du har haft ett för mycket uppifrån perspektiv. Och inte titta på hur fungerar det i verkligheten. Om du har en samverkan först och går igenom det, så får du den feedbacken innan du tar beslutet. Det har vi till och med lagstadgat i Sverige, så du bara utnyttjar det.
Jo, men precis. Ja, men det måste ju vara väldigt intressant att säga det. Jo, men det var ju bra att du tyckte det var bra, men egentligen så borde du redan ha gjort det i 20 år.
Ja, men det är jättespännande att säga det på ett snällt artigt sätt. Att det är fantastiskt bra. Det är så bra så det är lagstadgat.
Det kan jag ju för sig förstå. Jag vet inte, jag tror att du är smidigare än vad jag hade varit. Jag hade nog sagt det.
Ja, jag hoppas att jag var smidigare. Men, nej, men det är roligt att se, och det är därför som jag tror att du behöver prata ledarskap med arbetsrätt i bakgrunden. För du kan inte bara ignorera arbetsrätten, och många av de där bitarna är till för att de har en praktisk funktion. De faktiskt finns en tanke varför vi har skapat den arbetsrätt vi har.
Men om vi ser det så här, eftersom du håller på med arbetsrätten, hur är företag på arbetsrätten? Generellt, om vi generaliserar.
Det beror på storlek på företag. Ju större desto bättre koll har de på det. Stora företag har en jättebra maskin för att dra igenom det. Små har ofta ett par missar de gör. Att de inte har koll. Och det finns ett skifte där du anställer någon som faktiskt har en HR eller personalutbildning som beror på företagets storlek.
Men då behöver du nästan komma upp över 20 anställda, eller?
Ja.
Kan man säga.
Och samtidigt så finns det massvis av saker du behöver kunna om arbetsrätten i alla fall. Och sen är det en fråga om hur folk använder arbetsgivarorganisationer eller andra organisationer som kan ge dig input på det. Det finns de små som har förstått att ja, men jag är med någonstans i Svenskt Näringsliv. Så när jag har frågor, då ringer jag dem.
Det är sant. Eller till och med du kan ju vända på, du kan ju ringa facket och fråga.
Det kan du också göra.
De brukar ju också ganska bra kort.
De är väldigt snälla med att ge råd även i de lägena. Även om de brukar säga att men vi ska inte ge de här... De ger det så länge det gynnar deras medlemmar.
Men jag har faktiskt... Jag har ringt faktiskt själv. Och liksom... känt av läget eller frågat. Eller så. Jag har alltid blivit bemött jättebra.
Ja, men självklart. Man vill ju ha en bra relation. Och syftet är ju samma som företagen har. Att det ska vara bra för hela företaget. För det inkluderar att det är bra för de anställda. Det är ju det man vill ha när man driver företag.
Om du hade fått önska dig en sak till varje arbetsplats i Sverige, vad hade det varit?
trygghet, en social gemenskap, en bra social arbetsmiljö.
Vad betyder det?
Ja, men att folk mår bra på jobbet, att de kan slappna av och inte stressa ut sig. Jag kan gå igång på det där med när folk bränner ut sig i onödan. För det är oftast sådana saker man kunde förebyggt. Och många som inte ens förebygger när det händer.
Är vi för stressade i Sverige då?
Ja, generellt. Ja, det är bara att titta på sjukskrivningsstatistiken. Så ja.
Vad tycker du det beror på?
Ja, men många olika saker. Men en bit är ju att vi inte riktigt hänger med på att sätta nya vanor efter hur samhället utvecklas. Utan vi är kvar i gamla hjulspår som inte riktigt passar. Och vi hinner inte anpassa oss. Utvecklingen går så snabbt så vi hinner inte alltid hitta nya mönster.
Jo, det har ju Frankrike gjort rätt med att man inte får mejla en anställd efter 4.
Jag tror de har gjort rätt utifrån franska förutsättningar. Jag tror inte vi skulle klara av det i Sverige. Jag tror Frankrike har ett jätteproblem med amerikanska och kinesiska kunder på grund av det. Utom det är så här, men man får ju titta efter bransch. Där är vi i Sverige bra riggade att vi skriver inte det lagen vi har i kollektivavtalen. Så vi kan branschanpassa att dyker det sådana regler upp. Och det här kan arbetsgivare och arbetsplats göra genom att skriva en social- och mediepolicy. Att det är fullt helt okej. Vi bara säger att det där kanske inte status ska lägga sig i, utan det ska vara antingen per bransch eller ännu hellre per företag att prata om hur gör ni det.
Ja, det är helt underbart. Om vi går lite tittar på ett perspektiv lite längre fram, 5 år. Var är du då?
Då är jag nog kvar med det jag gör idag och jag hoppas att utmana mig. Jag är ju en sån, så jag söker nya utmaningar. Men det här är så roligt för jag får jobba med så många olika saker i mitt jobb och varje företag, varje situation är unik. Så jag tror jag är kvar och gör samma sak. Däremot så föreläser jag nog om ett par ämnen till och några har blivit inaktuella eller något.
Ja, men, ja, precis. Ja.
Jag hoppas ju att social arbetsmiljö ska vara så mycket bättre så jag inte behöver föreläsa om det. Men jag kanske är naiv.
För som föreläsare så har du ju liksom som vilken yrkeskategori som helst så bedömer man ju alla andra som gör samma sak. Om du skulle vilja säga en sak som är tabu som man inte får göra som föreläsare enligt vad du tycker, vad skulle du säga då?
Jag kan inte säga generellt för jag tror inte alla stör sig på, men jag har väldigt svårt för frasen hänger du med? Och en del har det som talar tick att de säger hänger du med? Gång. Eller hänger ni med?
Ja, det är helt
och den har jag svår för har jag hört att de har sagt det, då är det kört för mig att höra resten av budskapet.
Du liksom...
Ja, men det är...
Om vi vänder på det så säger vi så här istället. Vem är enligt dig den bästa föreläsaren i världen?
I världen kan jag inte uttala mig om för att jag har sett för få som spänner sig över hela världen. Jag har svårt att säga Sverige i år för att i år har jag föreläst för mycket själv och sett för få andra. I fjol så sa jag Karin Singmark var en underskattad väldigt bra talare.
Varför?
För att hon hade en sån glädje och närvaro på scen. Och alla de här som har en glädje och närvaro, jag lyssnar extra mycket på dem.
Smittade jag av sig lite då?
Ja, helt klart.
Ja, det är underbart. Om vi säger så här, ordet är fritt. Är det någonting du skulle vilja tillägga som du känner som vi inte har pratat om?
Oj, men det är ju spännande podd så jag känner ju massvis av ämnen när det gäller entreprenörskap, ledarskap och liksom. Så det här har varit jättetrevligt. Jag hoppas att vi får läge att göra det här någon gång igen.
Absolut. Som sagt, vi har haft med oss Gunnar Söderberg från Lek Kreativ. Vi har som sagt suttit på Hotell Flora och Flora Workspace i centrala Göteborg. Det här har varit avsnitt 45 av Aktörspodden. Jag heter Johan Mårtensson. Och för båda våra vägnas skull så får jag nog säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det så himla bra.
Tack själv.